Hej, Jon Jeppsson, producent för Europapodden här. Sen vi bandade avsnittet om Nigel Farage och hans parti Reform UK den 20 maj i våras har Farage meddelat att han lämnar sin plats i parlamentet, men att han ställer upp i fyllnadsvalet senare i sommar. Nu över till Katarina och hennes gäster.
Reform UK är Brexit-partiet som skakar makten i Storbritannien och får det traditionella tvåpartisystemet att spricka i sömmarna. Men hur flyttade Reform UK sig från att vara en outsider till att bli den kraft som kan få hela den politiska kartan att ritas om?
We did it.
Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
Ja, Reform UK skördar framgångar och har på kort tid blivit ett parti som på allvar gör anspråk på regeringsmakten i Storbritannien och vill flytta in bakom den svartlackade dörren på 10 Downing Street. I det här avsnittet av Europapoddens sommarserie så ska vi ta oss in i kärnan av ytterligare ett parti på den yttre högerkanten som dundrar fram i Europa. Och nu har det blivit dags för Reform UK som vi möblerar om det traditionella Storbritannien på djupet. Med mig har jag Anna-Maja Persson, utrikesreporter på SVT som bevakat Storbritannien i 10 år. Ett antal premiärministrar har det gått igenom alltså, tänker jag.
Det kan man ju lugnt säga, ja.
Ja, går det ens att räkna?
Nej, jag har tappat svårt. Räkningen.
Ja, jag förstår det. Och James Savage, chefredaktör för tidningen The Local, välkommen hit.
Tack så mycket.
Om du, James, skulle försöka att sammanfatta våren i brittisk politik med ett ord, vad säger du då?
Spännande.
Ja.
Om man ska vara positiv. Mm. Kaotiskt om man ska vara lite mer negativ laddad.
Mm. En del av den här brittiska spänningen, eller det kaotiska, stavas ju Reform UK. Alltså Anna-Maja, om du skulle vara en reklambyrå och liksom lyfta fram Reform, vad skulle du fokusera på då? Vad är det som utmärker dem?
Jag tänker att det skulle kunna låta ungefär så här i en slags slogan. Har du fått nog av de gamla maktpartierna och eliten i London? Har du fått nog av att brittiska lagar övertrumfas av utländska institutioner och domstolar? Vill du säkra gränserna och deportera alla papperslösa migranter? Vill du värna brittiska värderingar och traditioner? Rösta på Reform UK.
Just det, och nu jobbar ju du för public service. Det här var ju bara ett exempel på hur det kan låta. James,
ja.
Då, om du skulle sätta dig in i opposition till Reform och liksom sänka den här kampanjen, vad säger du då?
Då skulle jag behöva identifiera de problemen som ligger till grund för Reforms tillväxt. Den här känslan av att makten känns för avskuret från folket. Mm. En känsla av att livet bara blir sämre och sämre för vanligt folk. En känsla, rätt eller fel, att invandring inte sker i kontrollerade former. Man behöver en plan för att makten flyttas närmare folket och att tillväxt skapas som kommer vanliga människor till del. Som ni hör så är det faktiskt ganska rejäla problem som Storbritannien har som upplevs av vanliga människor. Och om man inte tar itu med de problemen så kommer Reform bara växa. Så det gäller att ta itu med problemen.
Mm. Innan vi går djupare i det här så tänker jag att vi måste fokusera på Reforms ansikte utåt. Eller det vill säga hans namn. För det är också lite av en oreda det här att reda ut hans namn. Hur uttalas Nigels efternamn? Vi lyssnar.
I mean, do you think David Cameron parks his
Never
car?
Heard it once.
Parks his car in a garage? I don't think so.
You think he parks it in a garage?
People from Bolton park
As
their
in
car
Farage.
In a garage, and they call
Does
me Farage. And people from Oxfordshire generally call me Farage. Like,
what do you and how pronounce your name, Forrest?
So I say Farage, as I would say garage.
Vi tar det alltså vidare. Det har alltså varit ett lite snack om hur man uttalar hans namn. Men ska vi enas då? Man får säga som man vill, helt enkelt.
Jo, men han säger Farage.
Ja.
Så då får vi väl säga det.
Ja.
När jag har varit på valmöten med Reform så säger anhängarna Farage. Så jag säger Nigel Farage.
Bra. Vi säger, så säger vi. Nu då till Nigel Farage politik.
How could it be in our interests to allow nearly 200,000 undocumented young males into our country? Our borders are broken. Our economy is broken. No one dares admit it. The national debt increased 2.5 times in 14 years and is now absolutely, totally out of control.
Ja, hur kan det gynna vårt land att släppa in runt 200 000 papperslösa unga män? Våra gränser är trasiga, vår ekonomi är trasig, förstörd. Ja, så sa Farage i ett tal i Birmingham när han var på turné här nu inför vårens lokalval. James, när Farage kliver upp på scen, vem är det då som kliver upp?
När han kliver upp på scen så är det någon som tar till stora ord när det gäller problemen som Storbritannien har. Han målar upp en väldigt dyster bild över Storbritannien som vi precis hörde. Han har en framtoning som är ganska medial på något sätt. Han har en ganska trevlig röst kan man tycka, vilket har hjälpt honom gå hem hos många i Storbritannien. Om man läser hans ord så låter han ibland ganska demagogisk. Men om man lyssnar på honom är han ganska trevlig att lyssna på. Det är ganska vinnande kombination för honom skulle jag säga.
Anna Maja, alltså här på scen så ser man en man som skämtar, gestikulerar och liksom lägger in pauser på rätt ställen för att locka till skratt. Kanske lite charmig till och med. Du träffar honom flera gånger. Vad är din bild?
Han är charmig. Han är en oerhört skicklig kommunikatör, en av de bästa jag någonsin sett faktiskt. Han är snabb i tanken, han är välformulerad, han går stenhårt igång på att stå i rampljuset och får han en tv-kamera framför näsan så ja, då vaknar han till liv. Och han är också en vass strateg skulle jag säga som fångar upp sånt som många oroar sig över. Och det här går hem. Folk tycker att han är någon som man gärna vill ta en öl med. Någon som lyssnar på dem. Någon som verkligen bryr sig om deras problem.
Vi ska tillbaka till Nigel Farage lite senare här, men jag tänker själva partiet, Reform, har ju velat framställa sig lite som underdoggen, att de liksom slår mot de politiska jättarna från en position i underläge. Alltså Anna Maja, på vilket sätt har partiet använt sig av det här läget?
Men det här har ju varit en röd linje, måste man säga, ända sedan Brexit-partiets dagar, alltså föregångaren till dagens Reform UK. I de här kretsarna så har man alltid talat föraktfullt om den här makten som sitter nere i London, om eliten i Westminster, som inte bryr sig om folk utan som bara försöker sko sig på andras bekostnad. Det är verkligen vi mot dem. Det är Reform UK mot etablissemanget. Och här försöker man också få in brittiska BBC, alltså public service, som då Reform menar går maktens ärenden och inte låter andra åsikter komma till tal. Så det här hänger ihop.
Mm. Partiet skördar ju stora framgångar i flera lokalval i våras. Men jag tänker att vi ska backa bandet lite, precis som du gjorde, och ta Reform från början.
Det är juni 2016 och Storbritannien röstar för att lämna EU. Men resultatet är inte bindande och för att säkerställa att parlamentet driver igenom beslutet bildas The Brexit Party. När utträdet ur unionen är ett faktum byter partiet namn till Reform UK och skiftar fokus mot en stram migrationspolitik. Partiet vill stoppa båtflyktingar i Engelska kanalen och lämna Europakonventionen om mänskliga rättigheter så att Storbritannien kan genomföra massdeportationer. Den tidigare partiledaren Nigel Farage återvänder till partiet. Han kritiserar landets miljöpolitik, förespråkar sänkta skatter och talar om en invasion av invandrare.
The numbers are simply eye-watering. This crisis, this emergency hasn't even begun.
Under parollen Storbritannien är trasigt tar partiet väljare från både Labour och de konservativa och tar plats i parlamentet. Partiet växer och i lokalvalen 2026 går partiet starkt framåt och i undersökningar är Reform UK nu landets största parti.
Och där hörde vi Europapoddens producent Jon Jeppsson. Störst i flera mätningar är Reform. Anna Maja, alltså vad betyder det att vara störst?
Ja, det här sker ju nu ett Storbritannien som håller på att förändras radikalt. Det här gamla klassiska tvåpartisystemet där Labour och Tories har turats om i princip att leda landet, det finns inte längre. Nu har vi istället ett fempartisystem, eller Storbritannien har det, och det kan gynna Reform UK. Reform är största parti. Om man tittar på genomsnittliga opinionsmätningar, då ligger de på 27,7. Och närmast bakom ligger Labour som ligger på runt 17,5-17,6. Men om man jämför med samma tid förra året så har faktiskt Reform backat något. Och det här får ju en del brittiska valexperter att misstänka att partiet redan har pikat och kanske var någon toppen och kanske inte kommer att öka mer. Men det är väldigt, väldigt svårt att säga om några valresultat eftersom brittisk politik har blivit så fragmentiserad.
Britain is broken är ju parollen för partiet. Men Reforms lista of brokenness, den här trasiga listan, vad är det som är trasigt menar de?
Det är väldigt mycket som är trasigt.
Men och, några grejer.
Okay. Storbritannien är allmänt på dekis, skulle de säga. Att invandringen har varit för hög. Byråkrater har fått för mycket makt. Att man har prioriterat internationella institutioner och regler över britters egna intressen. Och att klimatpolitiken har gjort folk fattigare. Det är några av de saker som de säger har gått fel. För dem är det egentligen ett systemfel, och det är ett problem med en klass av byråkrater och politiker som har lagt en slags våt filt över det brittiska samhället.
Anna-Maja, vill du lägga till något i den här trasiga listan?
Man tror inte längre på valsystemet, man tror inte längre på de etablerade partierna. Om man tittar på The Red Wall uppe i norra England, traditionellt Labour-fäste där många har gått över till Reform UK, där är det ju väldigt fattigt, väldigt svåra förhållanden och där tycker man ju att varken Tories eller Labour har levererat och då vill man ha ett parti som sticker upp och som sticker ut och som kanske vågar lite mer. Hoppas man då.
Precis, det man hör gång på gång är folk som säger jo men vi har provat Tories och det gick åt pipan. Nu har vi provat Labour och det går åt pipan. Vi behöver ett tredje alternativ.
Men det låter ju som proteströster, missnöjesröster. Hur ska Reform laga det som man anser är trasigt då?
Praktisk politik är kanske inte deras starkaste gren, men de säger att de vill säkra gränsen, att de vill skrota permanent uppehållstillstånd, att de vill lämna Europakonventionen, man vill skrota målet om netto noll utsläpp och de vill dra ner på bistånd. Det är ju några saker som de vill göra. Man vill aktivt dra ner på klimatåtgärder, så de vill driva en mindre aktiv klimatpolitik kan man säga. Det är samma med bistånd. Vi ska inte hålla på med det här i all samhällsutveckling som vi gör idag.
Mm. Väljarna då? Anna-Maja, du var inne på dem lite här. Men Reforms vinst innebär ju något annat partis förlust. För bara 2 år sedan så vann ju Labours Keir Starmer mer eller mindre en jordskredsseger. Men efter det så har ju missnöjet grott bland britterna. Under våren har ju avgångskraven gentemot Starmer avlöst varann. Alltså det finns väl inget enkelt svar, men vad är det som gör att väljare väljer Reform framför Labour och konservativa Tories, Anna-Maja?
Ja, men det handlar framförallt om migrationsfrågan och om Brexit som har poppat upp på agendan igen. Det gjorde det efter lokalvalen i våras. Efter att ha legat, har varit ganska undangömd i debatten, så har den växt till liv. Efter de här lokalvalen så såg valanalytiker att partiet gick som allra bäst i de områden i landet som röstade för att lämna EU. Det man brukar kalla leavers. Och reformanhängarna anser ju då att både Tories och Labour är alldeles för veka när det gäller migrationspolitiken. Till exempel, det allra viktigaste, så har ju inget av de här partierna lyckats stoppa båtarna med papperslösa migranter som fortsätter att komma över Engelska kanalen.
Men då lockas ju flera väljare från de gamla storpartierna. Vissa lockas till reform. Hur hanterar storpartierna Labour och Tories reforms framgångar då, James?
De har i ganska stor utsträckning försökt efterapa dem. Mm. De har lovat striktare migrationspolitik. De har lovat fokus på de här, en ekonomisk fokus på de här delarna av norra England där reform skörde framgångar. Så man försöker förstå folks oro. Man har också varit väldigt, väldigt måna, som vi var inne på kring Brexit, har de hittills varit väldigt måna om att inte utmana på något sätt resultatet av folkomröstningen. Nu på senare tid har vi sett ett skifte där, i synnerhet i Labourpartiet. Men fram tills nu har det varit väldigt, väldigt strikt. När Keir Starmer kom till makten så var han väldigt tydlig med att Brexit är avklarat, vi kommer inte ändra på det. Och alla närmande till EU har varit väldigt, väldigt försiktiga, just för att inte provocera reformväljare.
Labourpartiet ser man ju här nu, de är klart nervösa. Och det gäller ju migrationspolitiken framförallt, som har stramat till rejält ju. Labours inrikesminister var som ett exempel, Shabana Mahmood. Hon har med de nya asylreformerna som Labour håller på att få igenom här anklagats för att försöka out-reform-reform, alltså, det vill säga gå längre än vad Reform UK själva gör.
Precis, och vi såg samma under Tories regeringsinnehav också, att de lanserade den här politiken om att skicka asylsökande till Rwanda. Det var ett tydligt svar till Reforms migrationspolitik.
I Labour så såg man ju då i lokalvalen i våras att den här tuffare migrationspolitiken skrämmer ju bort de som är till vänster i Labour. Labour är ett enormt splittrat parti och de har ju då röstat i stor utsträckning på de gröna eller på Lib Dems, för att de tycker just att Labour sviker den traditionella Labour-politiken, alltså när man då ägnar sig åt att försöka out-reform reform.
Ja, exakt, och det är också den här tendensen i Torypartiet har också skrämt bort en hel del Tory-väljare. Så det är ju ett jättedilemma för båda partier.
Men Reform UK, en stor del av partiet är ju då Nigel Farage. Hur pass stor del utgör han, Anna-Maja?
Ja, det är verkligen en one-man show. Det finns ingen annan i partiet som kan matcha honom. Ingen är ens i närheten av det. Och det här är ett av hans största problem. Nigel Farage, han älskar att stå i centrum. Han ogillar att dela makten med andra. Och det har lett till stridigheter inom partiet. Det är välkänt. Det finns gott om vittnesmål från missnöjda avhoppare som lämnat partiet som pekar just på det här. Och det är ett problem. Förr eller senare så måste han ju ändå kliva åt sidan. Han fyllde 62 år i våras och han har varit en aktör i brittisk politik i 3 decennier nu, i evigheter. Han kommer inte att hålla för evigt, så det här måste han ju göra någonting åt.
Så det finns ingen?
Men på senare tid, allt eftersom partiet har vuxit, har det ändå vuxit fram några andra partier. Ingen som har samma popularitet som Nigel Farage, men vi har sett en tidigare Tory som heter Robert Jenrick som har tagit lite högre profil. Man har också politiker som har blivit borgmästare i olika delar av England som har gett dem en egen plattform.
Det finns ju också de som försöker kanske lite åka på hans våg, eller vad man ska säga, ännu längre ut på ytterhögerkanten har vi ju ytterhögerprofilen Tommy Robinson. Jag tror flera av våra lyssnare har hört talas om honom, hur han har samlat till demonstrationer i London med tusentals människor. Alltså Tommy Robinson, den här profilen, och Nigel Farage. Alltså, ser deras relation ut, Anna-Maja? Vad säger du?
Här har ju Nigel Farage tydligt tagit avstånd från Tommy Robinson, och det anses nu vara ganska smart att han har gjort det. Han står för väldigt extrema åsikter som större delen av brittiska befolkningen inte ställer upp på. Så ser det ut. Nigel Farage har sagt att vi har ingenting med varandra att göra, och ni röstar på Reform UK är inte att lägga en röst på Tommy Robinson. Så att förmodligen en av anledningarna till att Reform UK har kunnat växa så pass mycket är att man har hållit sig ändå undan från den här absolut yttersta extremhögern.
Anna-Maja, du var ju lite inne på stöket inom partiet förut, olika skandaler. Farage är ju också rubrikernas man. Man ser honom ofta med en cig i ena handen och en pint i den andra. Men de här skandalerna som ändå cirkulerar runt honom och i partiet, kan du liksom inte ta med oss? Vad är det som har sker?
Ja, det som sker och som kan bli potentiellt väldigt allvarligt för Nigel Farage är att han är föremål för en parlamentarisk utredning. Han utreds för 2024 och har tagit emot 5 miljoner pund. Det är ungefär 65 miljoner kronor, ingen liten summa alltså, från kryptomiljardären Christopher Harburn, som han heter, utan att redovisa det här bidraget, vilket man måste, annars bryter man mot underhusets regler. Och Farage, han sa först att ja, det här är en privat gåva som jag har fått för att kunna garantera säkerheten kring min person. Och senare så sa han att det var en belöning för hans insatser kring Brexit-kampanjen. Lite oklart här, han svävar på målet. Men det här är potentiellt då väldigt allvarligt. Dessutom efter lokalvalen i våras så såg man ganska snabbt att det var flera av Reform UK:s lokala councillors, alltså ledamöter i kommunfullmäktige, som antingen avgick självmant eller tvingades gå på grund av anklagelser om rasism.
Ja, men precis. Alltså, vi hade en som gjorde en Hitlerhälsning. Vi hade en som sa att vice premiärminister David Lammy, som är svart, borde åka hem dit han kom ifrån. Mm-hmm. Sådana saker. Men man har också andra typer av skandaler, och inte minst att partiets tidigare ledare i Wales, Nathan Gill, som var tidigare också ledamot i Europaparlamentet, han fick 10 års fängelse för att ha tagit betalt från Ryssland för att sprida rysk propaganda. Så det är ju det är olika delar av skandaler, och vissa av dem ganska allvarliga, men de verkar inte påverka Reforms opinionssiffror. Mm. Inga av dessa har vi sett göra något avtryck egentligen, bestående avtryck i opinionssiffrorna. De har vuxit ändå.
Ja, de här beskyllningarna, Anna-Maja, de biter inte alls, eller?
Nej, det har de inte gjort, precis som James säger, inte hittills. Men den här parlamentariska utredningen, om man kommer fram till att det här har inte gått rätt till, Farage har inte redovisat bidrag som faktiskt går till partiet, så har han gjort något som inte är tillåtet, och det skulle ju kunna få konsekvenser på riktigt.
Framåt då? Det går ju bra för partiet nu, har vi konstaterat. Men kommer det här att hålla i sig fram till parlamentsvalet 2029? Här vill ju Reform make Britain great again.
It's the beginning of the golden age in America. You're going to make America great again, and we in turn will make Britain great again. Thank you.
Farage där i USA och Washington under den stora konservativa konferensen CPAC i februari förra året. Här lånar han ju den här kepsen, eller vad man ska säga, MAGA, Make America Great Again, till Make Britain Great Again. Alltså, vad betyder det, Anna-Maja, att han liksom, ja, lånar den här kampanjsloganen helt enkelt?
Ja, men man ser ju hur Reform UK har inspirerats, till exempel på deras valmöten nu för tiden. Det är ju de här gigantiska showshower, alltså precis som MAGA håller på med. Det där gör Reform UK, det gjorde man inte tidigare. Det var liksom lite mindre sådär, ganska blygsamma brittiska tillställningar. Nu dundrar man på med allt man har. Och Nigel Farage, han är ju vän med Donald Trump sedan lång tid tillbaka. Och det är ju inspireras på flera håll, inte minst när det gäller migrationspolitiken. Till exempel så vill ju Reform UK se massdeportationer, och man vill införa en myndighet som är i stil med migrationspolisen, den amerikanska migrationspolisen ICE, som ju anklagas för brutala övergrepp. Men man har också sett att Farage har tagit avstånd från Trump själv i samband med Irankriget, som är impopulärt i Storbritannien. Så det där går inte riktigt hem i stugorna, och sånt här är ju Nigel Farage väldigt skicklig på. Han snappar upp såna här stämningar och anpassar sig efter hur det ser ut i landet.
Men inspirerad av MAGA-rörelsen, han har också inspirerats av Ungerns Viktor Orbán och hans parti på yttre högerkanten. Fidesz har ju varit en förebild som ju förlorade makten i valet i Ungern här nu i april. vill. Hur tror ni att Reform då resonerar kring den här förebilden som har stupat?
Jag är inte säker på att de lägger så mycket vikt på den, för de ser att det här var ändå ett parti som hade suttit 16 år vid makten i Ungern. Mm. Jag tror att de tittar mer på att liksom, de lyckades i alla fall komma till makten i Ungern, och vi har andra förebilder i andra delar av världen, framförallt i USA men också i andra delar av Europa, som är fortfarande på väg uppåt.
Mm. Men Orbán var ju lite av en bråkstake i EU, kan man minst sagt säga, och Brexit, EU, ja, de här banden mellan Storbritannien och EU har ju förändrats sen Brexit, men också förändrats igen under de senaste åren med tanke på världsläget. Vad är det Reform tänker sig med det europeiska samarbetet EU, Anna-Maja?
Reform vill omförhandla utträdesavtalet med EU som ju förhandlades fram under hur många år som helst. Enormt svårt. Reform menar att det är alldeles för svagt. Man vill också stoppa Labour-regeringens ökade samarbete med EU som pågår nu. Man vill absolut inte ha något närmande att gå med i tullunionen eller EUs inre marknad. Men de vill också göra det mycket svårare för EU-medborgare att bo och jobba i Storbritannien. Så det här kommer ju få stor påverkan. Och som jag sa tidigare så har ju Brexit poppat upp i debatten igen, och det här är ju bra för Farage, för det här trivs han, det är på hans hemmaplan. EU har jag förstått också kräver nu i de här pågående förhandlingarna en så kallad Farage-klausul, lite speciellt. Det handlar alltså om garantier, kan man säga, för någon slags ekonomisk kompensation om Storbritannien då i framtiden skulle dra sig ur det här nya avtalet, till exempel då om Reform UK har makten.
Men världsläget som sagt var ser annorlunda ut idag jämfört med när Brexit blev verklighet, om man säger så. Säkerhetsläge, försvar, hur tänker sig Reform där, James?
De tänker sig ett starkare försvar, säger de själva. Men nu är de väldigt försiktiga vad de säger om Ryssland och Ukraina och så. Men de har traditionellt haft en lite mer ryssvänlig inställning. Men det var naturligtvis en väldigt impopulär inställning i Storbritannien. De har försökt modifiera det och tona ner det på senare år.
Nej, det är väldigt otydligt. Det finns inte mycket utrikespolitik i Reform UK:s manifest. Så det är många obesvarade frågor där. Det är ett stort frågetecken kring hur det europeiska säkerhetssamarbetet skulle se ut. Och hur skulle stödet till Ukraina se ut? Vad händer med den så kallade Coalition of the Willing? Där är ju britterna en pådrivande faktor idag. Mm. Och hur är det då egentligen, undrar många, med Farage och den ryska presidenten Putin? Vad tycker han om Putin egentligen? Vad vill han ha för relation till Ryssland? Han har tidigare sagt att Putin är den världsledare han beundrar allra mest. Men så sa han förra året att Putin, han är en dålig snubbe. Så det är ju svårt att veta vad vi kan förvänta oss.
Jag som trodde vi skulle få svar i den här podden. Nu får vi bara ännu mer frågor och spännande sådana. Men jag såg en intervju med Farage på BBC nyligen där han förklarade att han är redo att bli premiärminister. Samtidigt erkände han att hans parti inte är redo. 2029 är det parlamentsval. Vad har de för jobb att göra, James?
De har ett ganska stort jobb att göra, men de jobbar på med det nu, ska man säga. De jobbar på med idéutveckling. De jobbar på med kontakter ut i samhället. Man har sett på senare tid att fler och fler företag, organisationer, lobbyister närmar sig Reform och försöker påverka deras politik i detalj. Så de försöker sakta men säkert att bygga upp en erfarenhet, en kunskap. Och de hjälps av att ganska många tidigare ministrar, tidigare parlamentsledamöter från Torypartiet framförallt har gått över till Reform. Så de försöker importera, de har lyckats importera en hel del erfarenhet från andra partier in i deras parti. Och det anses stärka dem inför nästa val.
Anna-Maja, nästa gång du träffar Nigel Farage, vad vill du fråga honom då?
Jag skulle fråga då, hur går det? Får du någon ordning på organisationen, på gräsrotsnivå, nationellt? Hur är det med pengarna? Det här är ju också någonting som många pratar om. Donationerna, runt 2/3 av Reforms resurser tros komma från enskilda och stenrika donatorer. Det har inte varit något problem hittills att få in pengarna. Och det är såklart jätteviktigt för att kunna bygga den här organisationen. Så hur går det? Får du några pengar?
En hel del jobb att göra i alla fall. Reform UK, alltså ett av avsnitten i Europapoddens sommarserie där vi åker på vågorna som partierna på den yttre högerkanten skapar i Europa när de drar fram. Alla avsnitt hittar du vartefter, de släpps i appen Sveriges Radio. Stort tack Anna-Maja Persson, utrikeskorrespondent på SVT. James Savage, chefredaktör på tidningen Local, producent Vajon Jeppsson, tekniker Rasmus Allansson. Jag heter Katarina Spåre Gustafsson.